Välkommen! Idag ska vi göra en resa genom Paris historia. Vi har en otroligt detaljerad tidslinje framför oss.
Ja, verkligen!
Från allra första början, typ förhistorisk tid, fram till början av 1900-talet.
Precis. Det är ju tusentals år av händelser, omvälvningar, skapande. Vår uppgift blir väl att plocka ut några russin ur kakan. Det som verkligen format staden.
Okej, då kör vi. Långt tillbaka alltså. Mänskliga spår 40 000 före Kristus. Det är ju svindlande.
Och sen mer permanenta bosättningar runt 4 200 före Kristus. Man har hittat gamla kanoter, piroger vid Bercy. Ganska häftigt.
Verkligen. Sen kom ju gallerna, Parisi, före 300 före Kristus.
Just det, och där har vi ju namnet. Även om deras stad hette Lutuchisi först, typ boning bland vattnen.
Och sen tar romarna över, Lutetia, efter slaget 52 före Kristus.
Ja, och då byggs det. Forum, badhus, Thermes de Clunin finns ju kvar delvis. Amfiteater, Arenes de Lutes.
Och den där pelaren till Jupiter under Notre Dame.
Notärna spelare, precis. Men sen kommer kristnandet. Saint-Denis, martyrdöd, runt 250, är ju en vändpunkt.
Då byter staden namn till Paris också, runt år 300.
Stämmer. Och kejsar Julianus kallade den min kära Lutetia och nämnde vin och fikon därifrån. Det ger ju en liten bild av livet då.
Och sen har vi Saint-Genevieve, hon som manade på parisarna mot Attilas hunner i 451. En stark kvinna.
Absolut. Hon blir ju stadens skyddshelgon. Hennes inflytande är stort när Clovis, frankernas kung, gör Paris till huvudstad 508.
Just det, efter att han konverterat. Det måste ha varit avgörande för Paris status.
Enormt viktigt. Det etablerade Paris som ett maktcentrum. Och ungefär samtidigt, runt 651, grundas Hôtel Dieu, ett tidigt sjukhus.
Så staden växer, får institutioner, men sen vikingarna.
De ja. 845, första attacken. Ragnar Lodbrok.
Och kungen Charles Chauve, Karl den skallige. Han betalar dem för att dra sig tillbaka.
Precis, vilket ju inte var en långsiktig lösning direkt. De kom tillbaka.
Belägringen 885-886, den var lång.
Ja, då var det greve Odo som ledde försvaret. Kejsaren Charles Gros, Karl den tjocke, betalade ju till slut igen och lät dem härja vidare i Borgonio, märkligt nog.
Okej, hoppa framåt. Högmedeltiden. Universitetet börjar ta form.
Först undervisning vid Notre Dame, sen flyttade upp på Montagne Saint-Genevieve, tänkare som Abelard på 1100-talet, och sen grundas ju Sorbonne 1257.
Och själva Notre Dame-katedralen börjar byggas 1163. Vilket projekt!
Ja, otroligt. Samtidigt bygger kungen, Philippe Auguste, en ny stadsmur. Och det första Louvren, då som en fästning alltså.
Försvar och kunskap sida vid sida. Men sen kommer ju dirdöden, 1348.
Ja, den slår fruktansvärt hårt mot Paris, precis som mot resten av Europa. En tredjedel av befolkningen, eller mer, kanske dog.
Och interna strider också. Etienne Marcel och hans uppror 1358.
Precis. Ett försök till självstyre för staden, men det krossades. Paris har alltid haft den där spänningen mellan centralmakt och lokal vilja.
Och sen hundraårskriget. Jeanne d'Arc försöker ta Paris 1429.
Ja, men misslyckas. Staden var ju ockuperad av engelsmännen då.
Vidare till 1500-talet, religionskrigen.
Osh, ja. Bartholomeinatten 1572, massakern på hugenotterna. Ett mörkt kapitel.
Men sen kommer Henri den fjärde. Han tar Paris 1594.
Och blir katolik för att kunna göra det. Paris är väl värt en mässa. Paris vaut bien mess. Han startar en återhämtningsperiod.
Då byggs på Neuf, första bron utan hus. Och Place Royale, alltså nuvarande Place de Vosges. Fina grejer.
Ja, det blir lite mer ordning och reda. Och på 1600-talet, under Louis den XIV, solkungen, blir Paris ännu pampigare.
Då kommer gatubelysningen Nicolas de la Reynie och hans lanternor 1667.
Tänk vilken skillnad det måste ha gjort. Och Café Procope öppnar 1689, en mötesplats för idéer.
upplysningen, ja, på 1700-talet. Staden växer, man bygger Pantheon, som då var Église Sainte-Geneviève, och École Militaire.
Men det finns också en baksida. Spänningarna ökar. Den där tullmuren, Mur de Fermer Généraux, som blev klar precis före revolutionen 1790, den var otroligt impopulär.
Och sen brakade det lös 14 juli 1789, stormningen av Bastiljen.
Ja, revolutionen. Kungarfamiljen förs till Tuilerierna. Skräckväldet. Giljotinen på Place de la Révolution, nuvarande Place de la Concorde.
Kyrkorna drabbas hårt också, Notre Dame till exempel.
Ja, det var en total omvälvning av samhället. Och 1800-talet fortsätter ju på det spåret, kan man säga.
Napoleon är första. Kröningen Notre Dame 1804. Bygger Arc de Triomphe, kolonnen på Place Vendôme.
Han vill ju manifestera sin makt, skapa nya symboler. Men sen, julirevolutionen 1830 och koleraepidemin 1832. Hemsk.
Och sen, den stora förändringen. Haussmann. Från 1853.
Ja, baron Haussmann. Han river och bygger om. Skapar de breda boulevarderna vi ser idag. Parker, som Bois de Boulogne. Nytt kloaksystem.
Det moderna Paris föds då, på många sätt.
Ja, absolut. Men det var ju också brutalt. Hela medeltida kvarter försvann. Många fattiga tvingades flytta.
En omvandling med två sidor. Sen har vi världsutställningarna. Eiffeltornet 1889.
Precis. En symbol för framtiden och ingenjörskonsten. Men århundradet innehåller mer våld också. Paris-kommunen 1871.
Ja, efter kriget mot Tyskland. Ett uppror som slogs ner otroligt blodigt. Semen sanglant, den blodiga veckan.
Då bränns Tuilerierna och Hotel de Ville, stadshuset. Ännu ett trauma för staden.
Men seklet slutar ändå i Belle Époque. En blomstringstid.
Ja, kulturellt och socialt på många sätt. Moulin Rouge öppnar 1889. Och första metrolinjen invigs 1900. Lagom till nästa världsutställning.
Vilken resa. Från en liten galisk by vid floden till en, ja, en pulserande världsstad. Man ser verkligen hur konflikter och idéer har format alltihop.
Verkligen. Och det är fascinerande hur staden liksom rest sig gång på gång. Efter vikingar, pest, revolutioner, krig. En otrolig motståndskraft.
Ja, ären finns där. Men de är en del av historien.
Precis. Och det får en ju fundera. Med tanke på all denna omvandling, all denna turbulens och kreativitet.
Mm-hmm.